Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej och välkomna till Vinguiden pratar om. Och i den här säsongen ska jag, Pontus Skagersten, lära mig allt om vinprovning. Målet är att klara ett test med Maja Samuelsson som sträng lärare i sista avsnittet. I dagens avsnitt ska vi prata om gröna druvor och vita viner.
Nu kommer vi in på riktigt där. Flummiga som att man går runt och slickar på stenar. Jag tycker när man stoppar ner näsan i just i Chenin Blanc så känner du nästan solen. Förstår du vad jag menar? Du känner...
Nu är vi där igen. Ja.
Smaka solen.
Exakt. Dagens gäst.
Ellen Flansén, sommelier. Vita viner generellt skulle jag säga passar ofta bättre till mat. Vi har inga tanniner som ofta kan störa mat- och dryckeskombinationer. Och sen tycker jag också att det är härligt med mycket syra i mina viner.
Vi börjar från början. De 5 största, mest populära gröna druvorna enligt Ellen Flansén. Vad har vi?
Men jag tänker, i mitt tycke, de 5 stora druvorna som vi inte kan missa om vi kör en crash course på vita viner, så har vi Riesling, Grüne Veltliner, Chardonnay, Chenin Blanc och Sauvignon Blanc såklart. Mm.
Och liksom, håller du med om den uppställningen eller tycker du att så här, den där, alltså den här druvan förtjänar liksom att vara där uppe på topp 5?
Nej, men jag tycker att de här, alltså framförallt, jag skulle säga kanske topp 3 framförallt tycker jag personligen är ju liksom Riesling, Chardonnay och Sauvignon Blanc. Mm. Men sen finns ju såklart massa druvor som vi inte pratar idag om som är väldigt specifika för olika områden. Men det här är ändå druvor som vi kan hitta på, förutom Grüner hittar vi egentligen bara på en plats i världen, mer eller mindre. Men annars de många andra druvor är saker som vi, druvor som vi också hittar i flera olika områden runt om i världen.
Och vad är det som utmärker de här då, som du nämnde nu? Alltså varför har de blivit liksom de stora spelarna när det kommer till vita viner?
Det är säkert någon som har ett mer riktigt svar på det här, vill jag säga. Men för mig handlar det om att det här är druvor som du kan göra vin på väldigt hög kvalitet såklart. Så vi ser viner alltifrån det som vi kallar entry level, så det är enklaste till det absolut lyxigaste på just de här druvorna. Och sen som jag sa, det är också druvor som kan visa sig på lite olika sätt beroende på var i världen du hittar dem. Vilket gör att det ibland är lite svårt att säga, men prata Chenin Blanc kan visa sig på ett sätt i Loire och på ett sätt i Sydafrika. Så det är ju det som, det handlar ju om att försöka förstå hur druvan är i grunden. Och sen får man försöka förstå hur de olika klimaten och platserna spelar in och gör druvan till det i slutändan blir i glaset.
Hur mycket kan det skilja sig då? Alltså en Sauvignon Blanc till exempel, alltså kan den smaka helt olika?
Ja, men Sauvignon Blanc är ju en druva som alltid är väldigt hög i syran och det kommer inte ändra sig, men sen kan den på vissa ha ett väldigt krispigt uttryck så att säga, om man kan göra Sauvignon Blanc med bara ståltank och sen kan du även få den mycket mer gulfruktigt, moget, lite rundare uttryck, men det är ändå en druva som i grunden har hög syra, så det kommer krävas rätt mycket för att det i slutändan inte kommer att vara ett vin med hög syra i glas, om man säger så.
Och är det, du säger att man kan påverka, är det att så här, ja men ståltank som du sa, det är en sak som påverkar
ektunna slänga ut mig här, är det en annan sak som kan påverka?
Exakt, så det så handlar det om såklart själva vinmakningsstilen, vad du väljer att göra i vineriet, hur du, ja men om du vill då som vi pratade, stål versus ek, som är såklart påverkar vinet, men så handlar det också om klimatet, soltimmar, temperatur, när du väljer att skörda. Alltså det kan ju, vissa kan ju medvetet skörda tidigt för att du ska få lite mer crisp och det här mer grönfruktiga. Men du kan ju också låta det hänga längre och få mer solmogna. Då kommer det visa sig mer gulfruktigt. Så det finns ju många steg, man kan, många val man kan göra på hela vägen.
Finns det länder eller områden som vill claima druvorna? Och det jag menar med det är väl, om vi tar Riesling, då tänker jag först Tyskland.
Jag håller med dig om att för mig också, eller när man pratar om Riesling så är det många som automatiskt går till Tyskland för att det är väl de som har störst, där Riesling är mest känd såklart. Men sen tycker jag, får man inte glömma, alltså Österrike gör fantastisk Riesling i en lite annan stil än Tyskland. Jag tycker ändå att det är alltså hur de olika länderna, jag gillar att det inte försöker vara, alltså Österrike försöker inte vara tysk Riesling, utan de har sin tagning på det. Och sen när vi kollar, Australien är också stora på Riesling, men de har ytterligare ett sätt på sin Riesling. Men sen finns det ju absolut som typ, om vi pratar Sauvignon Blanc så är det många som, eller så är det väldigt lätt att tänka på liksom den här nyzeeländska Sauvignon Blanc som är liksom väldigt, väldigt aromatiskt och krispig och så. Medan viss, också Sauvignon Blanc är ju jätteförknippat med Sancerre och Frankrike. Och sen får man inte heller glömma att Sauvignon Blanc är en stor bland, en av liksom blanddruvorna i Bordeaux också. Så det finns ju, jag tycker inte att det försöker inte vara så att, jag tycker att de olika länderna hittar liksom sina olika sätt att hantera de här druvorna.
Man gör sin take på det.
Exakt.
Ja, och det är väl skönt ändå, så vi inte har, bara har massa copycats. Nej, men runt exakt. Om i världen.
Sen finns det ju, alltså sen såklart, om vi pratar Chardonnay till exempel, så är det absolut sin största fame i Bourgogne. Och där, det är där den druvan är dyrast. Och sen har vi sett väldigt mycket av både USA och liknande länder som har velat göra, man brukar säga att man gör dem väldigt burgundiskt, att man liksom kikar mycket på hur de gör och vill göra dem snygga och eleganta. Så det finns ju klart inspiration som man tagit.
Om du bara får säga en grön druva, topp, som är liksom topp i din bok.
Ödruva?
Ja.
Riesling.
Varför då?
Men det som är så härligt med Riesling är att du kan ju, du blir ju aldrig trött på det. Du kan ju dricka det på så många olika sätt. Riesling är ju fantastisk druva såklart för torra, krispiga viner. Du kan göra mousserande på det och sen kan du också göra sött vin på det. Så jag brukar säga, men om man får välja en röd och en vit så är det vita Riesling, röda Pinot Noir. Då hade jag varit rätt lycklig länge på den där ödan i alla fall.
För det finns ett sånt brett spann. Exakt. Vad man kan få uppleva. Och är det också kopplat till liksom inom samma område då också, att så här ett Riesling från ett specifikt område, den kan också smaka olika inom det området så att
exakt,
säga.
Exakt, verkligen, så typ alltså om vi skulle, ja men bara säga Mosel Riesling till exempel, eller Riesling då från Mosel i Tyskland, den kan ju ha det här väldigt liksom lätt aperitif-uttrycket i så här hög syra och lite päronsplittig på ett väldigt härligt sätt. Du kan ju också få det med mer djup och liksom verkligen knastertorr och men sen kan du också få det hela vägen, hela spannet till liksom till det supersöta, och jag tror att det är det som gör att man aldrig tröttar på Riesling, att det finns som bredd på druvan även från en specifik plats.
Så de som säger är Riesling inget för mig, det är för sött, de har bara inte utforskat tillräckligt mycket.
Exakt, för Riesling kan verkligen vara knastertort. Riesling är inte bara sött, men det är många som har gjort den kopplingen, vilket tyvärr är lite tråkigt för både Riesling och de människorna.
Ja, men för det där är ju, det är intressant. Jag fattar att det är komplext liksom, och det går inte att säga att en druva smakar si, en druva smakar så. Men finns det, och kan du ge några tips på så här karaktärer du hittar i så här Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grüne Veltliner och så vidare, att du så här, det finns en liten så här, det där är Sauvignon Blanc, det känner jag på det här.
Absolut. Alltså nu sitter vi här och har lite glas framför oss till exempel. Men om du har Sauvignon Blanc i glas nummer 2 från höger. Och bara du stoppar ner näsan där så kommer du liksom få en attack.
Ja, men jag testar. Vi ska se här då. Jag ska läsa lite. Gardo Morris Organic Sauvignon Blanc. Det är artikel nummer 6339, 127 kronor. Dofta på den, sa du.
Ja, och här känner du bara hur du bara skuttar upp i glaset. Du hittar hur mycket liksom krusbär och gröna bär och blommor och fläder och svartvinbärsblad. Det här är ju sån tacksam druva i sin uttryck.
Nu sitter ju du och säger alla de här svartvinbärsblad. Ja, men absolut, absolut. Alltså jag håller med om de sakerna du säger. Men jag tror också, skulle jag dofta på det här själv utan att ha Ellen Fransén som så här, känner du de här sakerna, så skulle jag också vara så här, ah, men det doftar vitt vin liksom.
Men det är ju en av de stora grejerna man gör när man utbildar sig som sommelier, är ju att lära sig lära sig språket, skulle jag säga, vinspråket, att lära sig sätta ord på det man känner. För ofta är det ju så här, men jag tycker när man provar vin med folk som inte är vana att prova vin, att de bara så, åh, men det här doftar som någonting jag känner igen.
Ja.
Och det är det som är så, och det är det man lär sig under sin utbildning, att sätta ord och försöka förstå varför, ja, men varför doftar det krusbär, varför doftar det fläder.
Hur långt ner ska näsan i glaset?
Det är inte för långt ner, skulle jag säga. Men det är en doft, liksom, där lär du hitta din provningsteknik, som vi kallar det. Och även att vissa har en bättre näsborre än den andra, till exempel. Min höger näsborre är bättre än min vänster näsborre.
Okej, så man kan, man får lära känna sin kropp också lite då, liksom hur där, vilken näsborre som är skarpast.
Ja, men sen använder jag båda, men att de kan ibland ta upp liksom lite olika nyanser. Nu låter det här nördigt, men det är väl det vi håller på med. Nej, men att de kan, jag har liksom ibland en olika upplevelse i höger och vänster näsborre, men att höger alltid liksom, ja, tydligare. Ja, men så om vi då pratar, om vi till exempel säger hur, då har vi pratat om Sauvignon Blanc, det är ju då man kallar en aromatisk druva. Så om vi gör det enkelt för oss, kan vi ibland dela upp vita eller gröna druvor i aromatiska druvor och icke-aromatiska druvor. Sauvignon Blanc är ju supertypisk på just aromatisk druva. Om vi sen jämför det med, ni första glaset, va?
Ja, men precis, Clotilde Avain Bourgogne Blanc, artikel nummer 5562, 147 kronor.
Och Chardonnay då till exempel är en icke-aromatisk druva. Så om du har bara, om du bara jämför då Sauvignon Blanc och Chardonnay, och ja, när du doftar så kommer det liksom, som vi sa, Sauvignon Blanc liksom skuttar upp och det är liksom...
Exakt. Jag känner ju ingenting i Chardonnay. men så här, om man jämför dem. Exakt. Sida vid sida.
Och det är då, man kallar det då en icke-aromatisk druva. Så den är mycket mer då dämpad. Den skuttar liksom inte upp. Fast om du ger den lite tid och så här fundera och börja känna, men kanske lite mer, den här har fått lite ekfatslagring. Om du börjar tänka mer på typ lite mogna äpplen, kanske någon liten så vaniljton, lite smörigt, alltså lite mer åt det hållet, så de är ju väldigt vitt skilda i stilen.
Ja, men precis, om Sauvignon Blanc var sommar så är det här lite mer höst.
Exakt. Och så det är liksom en grej man, om vi pratar då till exempel när man blindprovar, för att leda sig rätt så kan man ju då, antingen så finns det då aromatiska druvor och icke-aromatiska druvor. Sen är det som vi pratade innan, du kan ha vinmakning, du kan göra, alltså ha en aromatisk druva som du gör på ett icke-aromat sätt, och då blir det ju ännu svårare. Men så det är ju en grej, och sen personligen brukar jag alltid försöka så här fundera på om frukten är grön eller gul, för det brukar hjälpa mig i min så här sortering. Ja, men till exempel så finns det, ja, men som jag blad till exempel, den är ju grön frukt. Och Chardonnay i det här fallet är gul frukt. Sen kan du göra Chardonnay som är grönfruktig också.
Ja.
Så det finns ju alla de här små.
Och så då så här, för jag då, jag ska ju, vi kommer prata lite mer om det, men jag ska ju göra en blindprovning lite längre fram i säsongen här. Och när du säger så här grönfrukt eller gulfrukt, kan jag tänka då så här, bara testa så här gröna frukter i skallen liksom, och så bara, om man hittar rätt, så bara, grönt äpple, känns det rätt? Ja, kanske, säger
ja, men absolut.
Rött äpple, känns det Eller pratar vi om äpplen? Du pratar om gul, alltså det finns ju himla massa gula frukter.
Okej, okay, ja, nu pratar vit, gröna druvor och gul frukt, så menar jag gula äpplen.
Ja. Exakt. Ja, men jättebra.
Ja, men så det är ju, där har du ju två, där har du verkligen två vitt skilda. Sen kan vi prata om Riesling och gröna Veltliner.
Mm.
Och här är det svårare, skulle jag säga. Här har vi inte alls lika vitt skilda, men här har vi två druvor som båda är, ingår egentligen i aromatiska druvfamiljen, men inte lika aromatiska som Sauvignon Blanc.
Mm.
Och nu har vi en tysk Riesling i mitten, och så till vänster om den så har du då en österrikisk grün Veltliner.
Ja.
Och de kan ibland uttrycka sig väldigt lika, men det du alltid kommer ha, att Rieslingen kommer ha högre syra, för Rieslingen också verkligen har den här, det är en druva som verkligen är ren och har den här höga syran. Och det får du ju liksom, där måste man ju smaka för att verkligen uppleva den.
Vilken ska jag börja med då?
Ja, men börja med Rieslingen tycker jag, för den är liksom, den är renare om man säger så.
Okej, Rupertsberger von Wallberg Riesling 57428, 121 spänn.
Och här har du redan på näsan, så har du liksom också lite av det här päronsplittet. Det här skulle jag säga också grönfruktigt.
Ja, det här smakar ju mycket mer päron.
Mm.
Den kände jag ändå direkt, ja, att det här.
Det kommer. Men så känner du ändå verkligen att det drar liksom, det salinerar lite. Du känner att det är rätt hög syra.
Men också så här mitt på tungan att det lägger sig liksom. Mm. Är det också någon så här faktor vart smaken liksom fastnar? För fattar du, jag menar att det så här tinglar lite så här långt fram på tungan, långt bak, mitten, jag lägger sig
som en
hinna. Jag
tror att det är personligt faktiskt.
Okay.
Men det har varit väldigt mycket diskussioner det här om att man känner syra på ett ställe, och men det har också varit väldigt omdiskuterat. Så för mig, sen däremot om det är väldigt hög syra, då drar det ofta väldigt långt bak tycker jag. Då är det liksom så att då kan man liksom känna det hela vägen bak till käkarna.
Mm. Sidofråga. Ska man lufta vita viner? Är det viktigt?
Det beror på vilken stil av vita viner. Så vissa, ja. Om du dricker till exempel vit bourgogne med ja, men, de här vinerna framförallt skulle jag säga som har lite mer fatkaraktär i sig.
Ja.
Jag mår väldigt bra av lite luft.
Ja, och det är de du kallar för icke-aromatiska viner.
Exakt.
Fan, jag lär mig ändå.
Yes, fatlagrade icke-aromatiska viner, absolut lufta. Och sen finns det mycket annat som man kan lufta också. Men till exempel en sån här krispig Sauvignon Blanc vinner ju ingenting på sin luftning, för den är redan så uttrycksfull den kan vara.
Okay.
Men till exempel Chardonnayen som du stoppade i näsan sa, och jag känner ingenting.
Mm.
Om den får liksom lite luft och så kommer den öppna upp sig mer, som man säger.
Okay.
Så då kommer den börja visa mycket mer, ännu mer av det här liksom gulfrukt och så. För vissa, och så kan man, ibland kan man dofta på ett vin och vara så här, det här vinet doftar ingenting.
Mm.
Och så får man lägga det på liksom en karaff i en halvtimme och så börjar det öppna upp sig. Framförallt skulle jag säga unga vita viner.
Vi kom ifrån, vi pratade om Riesling,
ja,
och Grüner
Veltliner, exakt.
Grüner Veltliner, men vi har ju ett Grüner Veltliner här också.
Mm.
Det är Leth, jag slaktar de här namnen känner jag nu, men Leth Grüner Veltliner, familjen Reserve, det har ju då nummer 76570, 131 kronor. Och om jag ska jämföra då, jag skulle jämföra Grüner Veltliner med Riesling, doftmässigt.
Och här, ja men exakt, doftmässigt så tycker jag här, Grüner drar också ofta lite till det här päronsplittiga.
Mm.
Men har...
Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
liksom en mitt tycke är verkligen en så tydlig upplevelse av mineralitet. Att det är nästan så här, nu kommer vi in på riktigt där flummiga, som att man går runt och slickar på stenar.
Ja.
Men det doftar liksom stenigt, om du förstår vad jag menar.
Ja, men det är det som är så konstigt, för jag fattar vad du menar.
Ja.
Men det är också en jättemärklig liknelse.
Exakt. Men om du smakar, till exempel om du smakar på gryner och risling liksom efter varandra, så känner du i risling har den här renheten i frukten, den är verkligen så här ren, och du har det här bara päronsplitten, och du har liksom nästan bara frukt, om man får säga så. Men om du smakar på grynen, så har du liksom, så har den här mineraliteten som nästan upplevs, finns liksom något tuggigt i den, om du förstår vad jag menar. En textur. Och för mig är det liksom mineralitet.
Ja, men så här, jag får tänka lite så samma som när vi jämförde Sauvignon Blanc mot Chardonnay. Det är en större skillnad. Mm. Men det känns lite mer också så här mellan Riesling och Grüner, att ja, men Grüner är lite mer jord, alltså som du är inne på, det är lite mer sten, det är lite mer landskap, det är lite mer, ja men så här, det är luddigare, men jag vet inte vart jag ska komma. Det är ju det här jag behöver lära mig också. Alltså så här, för jag tycker det är så himla svårt att hitta de här. För det dyker upp himla massa tankar när jag testar ett vin. Och det tror jag det gör för många andra också. Att hitta de här orden.
Exakt. Och sen i gryner så hittar man ofta, alltså även om det har en fräsch syra, så har de väldigt sällan lika hög syra som Riesling.
Mm.
För om vi hade haft en österrikisk Riesling och österrikisk Grüner, så hade de kunnat smaka egentligen, alltså för österrikisk Riesling blir också mer det här mineraliska än tyska Riesling, eller om man har en annan mineralitet skulle jag säga. Och hade vi haft då Grüner och Riesling från samma område, kanske till och med samma vingård bredvid varandra, så en av sakerna som hade skilt dem hade varit framförallt liksom det här med syran, att Riesling hade haft högre syra. Och sen får Grüner ofta någonting som man kallar fenolisk bitterhet. Det är i avslutet, så efter du liksom smakar på vinet eller spottat det, så kommer en liten sån grapesest som ger en viss liten bitterhet. Se om du kan hitta den.
Nej, det får jag avancerat för mig.
Men du kommer säkert titta om några månader, så kommer du vara så här, åh, nu var det lite bittert. Åh, just det, det var det här som var fenolisk bitterhet.
Mm.
Och det skulle jag säga är typiskt för gryner, väntligen, att hitta den här fenoliska bitterheten.
Jag ska göra en blindprovning här lite fram i säsongen. Vilka tips har du till mig? Vad ska jag tänka på? Fallgropar som jag ska undvika?
Ja, men,
finns det något?
Alltså det viktiga är ju att, liksom, att analysera vinet. Jag tror att det är ett problem som vi som jobbar med, höll jag på att säga, eller man sitter ofta och blindprovar med sina vänner, och så att man stoppar ner ena som säger så här, jag vet vad det är.
Mm.
Och så har man liksom inte riktigt provat vinet, medans om man sitter och gör en djupgående analys, så ibland kan jag ju liksom, om man analyserar vinet, så kan man ju komma hela vägen ner och egentligen aldrig ens tänkt på så här, aha, det är den här druvan. Och så får man liksom läsa igenom vad man skrivit och bara, okay, ja, men det är hög syra, det är liksom hur den uppför sig. Och utifrån vad man faktiskt har skrivit utan att tänka på det, så kan man komma fram till vad det är. Sen är det svårt att bli blindprovad, det går inte att säga. Alltså, när man umgås med sommelierer så är det många som, så pratar många om, du vet, man spikade det vinet och man satte det vinet, och det blir en sån prestigegrej.
Ja.
Anledningen till att vi pratar om det är för att vi gör det så sällan.
Just det. Det är för mycket som står på spel.
Ja, men exakt. Alltså, det är verkligen, så det är svårt att blindprova, men försöka hitta de här tydliga exemplen. Men du vet, hur är syran? Är det en aromatstruva? Är det en icke-aromatstruva? Till exempel, som vi går vidare till, vi har en Chenin Blanc. Längst till vänster.
Ja, Hope Chenin Blanc, nummer 2434, 97 kronor.
Och den kan vara rätt intressant att jämföra med Chardonnay längst till höger. För det här är också två druvor, alltså, det här är kanske mitt opedagogiska, att jag skulle egentligen bara jämföra druvor som är så himla olika varandra, men jag har istället valt druvorna som är lika varandra. Både Chardonnay och Chenin Blanc är också två icke-aromatiska druvor med hög syra. Så de kan ibland också vara väldigt svåra att skilja på.
Ja, det var väldigt likt.
Båda de här är ju gulfruktiga med fräsch syra liksom.
För det här känns ju lite som en, så här, en slamkrypare, att det finns druvor som är lika varann. Vi har varit inne på det med Riesling och Grüne Veltliner och här då i alla fall de här två som vi har, Chardonnay och Chenin Blanc. Finns det liksom, eller är det superolika och så många faktorer som spelar in, så man kan inte säga att så här, de här två är lika varann, se upp med de här två?
Jo, absolut. Mm. Ja, det här är mitt sätt att säga, se upp med de här två.
Okej, ja, bra.
De är lika, och nu har vi ändå, det här är två viner som har producerats på väldigt olika platser i världen. Vilket gör att de hade kunnat, hade de kommit från en närmare plats så hade de kunnat vara ännu svårare nästan. Men här har vi som till exempel då Hope Chenin Blanc. Chenin Blanc skulle jag säga har alltid en skarpare syra än en Chardonnay. Även om båda hög syra så kan man skilja på hög och skarp.
Yeah.
Förstår du vad?
Vad är skarp då skulle du säga?
Men skarp syra är någonting som drar mer åt någon så här rabarber, alltså om du tänker rå rabarber, det är skarp syra.
Ja.
Nu är inte det här rabarber skarp syra, men alltså bara så man förstår, och citron i hög. Alltså bara för att göra den differentieringen. Så även om Chenin Blanc här kommer från ett varmare klimat med mer soltimmar, så har den fortfarande väldigt, väldigt hög syra. Hade Chardonnayen odlats på samma plats så hade Chardonnayen då hade den varit tydligare lägre syra. Men nu kommer Chardonnayen vi har i glaset kommer från ett svalare klimat, vilket gör att syranivån blir hyfsat lika. Men det du känner liksom, jag tycker när man stoppar ner näsan just i Chenin Blanc, när från Sydafrika, så känner du nästan solen, förstår du vad jag menar? Du känner...
Nu är vi där igen. Ja.
Smaka solen.
Exakt.
Nej, men att du har verkligen... Du har den här solmogna frukten, den drar nästan lite tropisk. Du har liksom bakad ananas. Det är liksom mycket mer åt det hållet. Och då får man ju liksom tänka så här, okej, ja, men om det är så här solmogna frukter men hög syra, okej, då måste det ju vara en druva som från början har väldigt hög syra.
Ja, okej. Ja, väldigt mycket information här. Men jag tänkte på, nu sitter vi här och spottar ut vinet i en kopp. Det är skitsamma liksom. Alltså, när det kommer till, ja, precis.
Ja, jag skulle säga att det är skitsamma. Framförallt handlar det om överlevnad.
Ja, precis.
Men det viktiga är ju att du får en upplevelse. Sen är det vissa saker som ibland kan vara svåra att känna när man spottar. Det kan vara alkohol till exempel. Om du sväljer alkohol så får du ofta en så här värmande, om det kommer upp då på vita viner över 13,5 kanske procent alkohol, då börjar det liksom värma i bröstet. Men det här kan du simulera på andra sätt. Så till exempel efter jag har spottat, om jag liksom andas ut hårt genom munnen, då kommer jag känna samma upplevelse nästan som att jag hade svalt det. Så det handlar om att man får använda andra tricks.
Okej. Ja, men det är en bra grej.
För det är men annars, i och med att jag provar så extremt mycket viner varje dag, framförallt på mitt jobb, så hade det varit en omöjlighet att få ha ett fungerande liv.
Ja, det blir slitigt väldigt snabbt.
Men sen är det viktigt att man hittar sitt sätt att liksom prova, men du vet, man ska få runt vinet i munnen, man ska få in luft och hela den biten liksom.
Du sa också att så här, när man blind provar, att man sitter och skriver, vad skriver du då?
Men då har man någonting.
Skriver
som...
lite så här, men äpple eller så här.
Nej,
eller...
jag har ju en tydlig mall som jag alltid följer när jag provar liksom, när jag provar teoretiskt eller måste säga, när jag sitter ner och gör en seriös provning. Där finns det en mall där som går igenom alla faktorer, allt ifrån hur såklart allt ifrån färgen, om färgen är klar, om den är väldigt genomskinlig, om den är mer gul i färgen till exempel, där om du jämför också Sauvignon Blanc och Chardonnayen, så Sauvignon Blanc, den är nästan, nu har vi svart bakom, om du lägger ur ditt vita papper, så kommer du se att Sauvignon Blanc är nästan genomskinlig.
Ja, det ser ut som vatten då.
Exakt, och Chardonnayen är liksom lite gul.
Ja.
Vilket gör då att man kan plocka bort vissa grejer. Okej, men då kan det här antyda, det måste inte vara så, men det här kan antyda då att Sauvignon Blanc har bara lagrat på ståltank. och Chardonnay har lagrat på ekfat.
Mm.
För att de gör olika färg.
Men om jag skulle få ett vin i glaset som är då jätteljust, typ ser ut som vatten, kan jag då räkna bort vissa druvor per automatik?
Ja, det är några druvor du kan räkna bort helt. Men sen kan du ju till exempel göra, alltså Chardonnay kan du göra helt ståltanks. Alltså om du tänker, det finns ju väldigt, det finns ju absolut Chardonnay som också bara ligger på ståltank och blir väldigt ljus i färgen. Sen tycker jag ofta att den har mer färg till exempel än Sauvignon Blanc. Och så det finns ju vissa druvor som, jag tycker man kan inte, man ska dra för stora växlar på färgen. Men den leder dig absolut åt ett håll.
Mm. Bra. Vi ska börja runda av, men ska vi ta dem igen då? För mig och för lyssnarna. Alltså de fem druvorna jag ska hålla lite extra koll på nu då. Framåt, de fem största. Vilka hade vi?
Absolut. Chenin Blanc. Grüner Veltliner.
Yes.
Riesling.
Ja.
Sauvignon Blanc.
Ja.
Och Chardonnay.
Där har vi det. Tack så jättemycket Ellen för att du var med idag.
Tack så mycket och lycka till.
Det var allt för det här avsnittet. Nästa vecka ska vi prata om blå druvor och röda viner med Anders Meldén. Om den första, vad hade vi då?
Sangiovese.
Sangiovese blev sträv på tungan. Här blev det ju strävt i hela käften.
Ja.
Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.